Hej allesammans och hjärtligt välkomna till Filip och Patriks podcast.
Välkomna.
Ni kan i vanlig ordning höra av er till oss på filipopatrik@gmail.com. Ni ringer oss på iTunes och Podomatic.
Snabbare.
Jag tycker att vi drar igång där.
Det tycker jag också.
Ja.
Kör! Min favoritgrej, för jag har ju ändå en guldbaggegrej. Jag kollade på SVT Play, för jag missade guldbaggen live. Eller, fan, jag har typ ett liv utanför. Så kom jag på, fuck, jag borde se den här guldbaggegalan, för att det här podden har varit med och vi kommer förmodligen prata om det i podden. Så jag kände att jag var tvungen att playa igenom det där 2 timmar långa grejen. Galor är inte min grej alls. Alltså, jag tycker det är så tråkigt att se egentligen. Det är intressant kanske. Nej, förmodligen är det inte intressant någonstans. Alltså så här,
jag tycker att man finna ett intresse av att ta del av svensk film.
Ja, men mitt intresse är att se filmerna i så fall, inte att så här, ja, det är väl kul att veta vilka som är bästa filmen och vilka som är bästa skådespelarna, kanske är hyfsat intressant. Men det är ju samma personer varje år som är nominerade liksom. Det är så här, varannat år är det samma personer liksom. Det är det ju faktiskt.
Ja, fast det är det ju inte.
Nej, okej, det är några nya, men okej. Ja. Men för mig är det i alla fall inget intresse av det där, för jag tycker det är så sjukt tråkigt. Jag blir inte alls underhållen av det. Liksom när Sissela Kyle ska göra den här showerna och mellansticken. Hon var ju för sig okej stundtals. Mm. Alltså det kan vara mycket värre liksom, men hon var okej. Men det är ju så där svenska i det hela. Man vill ju ha den där, eller jag vill ha den där, och det är kanske helt fel, men jag vill ha den där amerikanska showandet. Det ska vara liksom Seth MacFarlane som bara kör liksom. Och det ska vara show på bra sätt liksom, sång, dans, större än vad det var igår. Och inte så taffligt. Jag tycker det var taffligt igår. Igår?
Jag såg det igår.
det var så här, svenskt och lite skitnödigt liksom. Hur som helst, en person räddade hela de 2 timmarna för mig. Nej.
Nej. Hon tyckte jag var fantastisk.
Matti Bie.
Musiker.
Ja, bästa musik.
Som inte visste vilken film han vann för.
Nominerad för 2 filmer.
Ja.
100-åringen och...
Faro.
Faro. Han vann för Faro. Exakt. För det var ingen, han visste själv inte vilken det var.
Där kan man i och för sig se, återigen, det som även finns i filmerna. Det finns liksom inte så många filmer att nominera.
Nej,
samma sak vad gäller musiken.
Mm.
Så nu kommer ju samma kille och är nominerad för 2 pris för 2 filmer.
Det kan vara så.
Ja.
Men skitsamma, jag älskade honom. Han var så jävla härlig.
Jag tänkte
upp
det. Hängslen,
han vill jag prata så jävla mycket med. Av alla, jag skiter i Kjell Bergqvist. Jag vill prata med Matti Bie. Med sådär, den här hatten, hängslen, alltså han var så egen.
Men tänkte
du också? Jag var så jävla glad när jag såg honom. Jag hade hela sett och sådär lite... tafflig och hans dialekt och även.
Men jag tycker hela hans utstrålning och hans sätt att tala framför allt. Att han kommer dit och det är nästan som att så här, just i kontrast till allt det här, i alla fall försöken till showande och det ska vara storartat och det ska glittra och det ska vara dans och det ska vara liksom, så kommer han dit och viskar.
Ja.
Och det känns som att han liksom nästan går bakåt under tiden att han pratar, sig som att han nästan ödmjukar sig så pass mycket att han vill försvinna från scenen.
Ja, alltså
han vill inte vara kvar där. Han är obekväm med det där.
Han vill låta musiken tala och sen han har ingenting med det där att göra. Han var så jävla fin och han var kär i honom, jag blev. Han är en så fantastisk människa. På det lilla jag ser. Alltså det är 5 minuter långt tal. Men alltså han bara glider upp på scenen och jag bara, ja, han är bäst. Han har redan vunnit. Nu han vann. Bara hur han ser ut och han så här, tar sig upp på scen. Och sen börjar han prata och man bara, åh, vad den här människan är intressant. Jag såg hans tal 2 gånger bara för att det var så jävla skönt att se en helt egen människa bland de där pingvinerna liksom, i publiken. Så glider han upp så här.
Men jag tror att han gjorde sig bättre i tv. För att när man kom, jag satt ju på ganska långt avstånd och jag kunde liksom, såg ju inte.
Nej, han kanske stod ut på håll men inte
tryck och så. Jag såg bara en figur
på avstånd. Silhuett,
och en viskande röst.
Precis.
Och en tendens till att liksom backa bak från scenen och försvinna.
Du ska se det där talet på SVT Play liksom. Det är ju någonstans i mitten. Det är så jävla bra alltså. Jag älskar det där. Inte för att själva talet är bra, men han är så jävla bra.
Ja.
Älskar Matti Bie.
Ja, men han verkar jättehärlig. Har du sett Faro?
Nej. Har du?
Jag har inte det.
Något du borde se kanske.
Men 100-åringen har ju du sett.
Ja, har du har inte sett. Jo, du har sett den. Mm. Den var okej, den var bra. Ja. Jag Matti Bie, tack för att du finns. Jag ska ta kontakt med dig så kanske du kan göra en poddinspelning åt oss.
Vi kanske kan avsluta med lite musik ur Faro. Lite musik av Matti Bie.
Ja,
för att hedra honom som kompositör. Det tycker jag vi gör.
Faro.
Mm. Det fanns egentligen... Det var ett pris som delades ut som jag faktiskt kände att jag investerade någonting i.
Mm-hmm.
Och då kände att jag blev lite extra glad.
Mm-hmm.
Det var bästa kvinnliga.
Okej.
Okay. Edda Magnusson.
Just det.
Men det känns också så utslitet. Ja, exakt.
Jo,
det är väldigt många med mig som tycker det för mig.
Ja,
men du har inte sett den eller?
Nej, jag har faktiskt inte.
Nej. Hennes insats är fenomenal.
Mm.
Och jag tycker att det är den som bär hela filmen alltså.
Mm-hmm.
Hon är helt otrolig. Och sen är hon vacker. Som en dag liksom.
Hon känns ju som en kopia av Monica Zeta liksom.
Ja, men hon gör det så fantastiskt bra. Ja. Sen kommer hon upp där och
är skånsk.
Är skånsk. och vi pratar lite tafatt.
Jag undrar hur många som hajade till där.
Det var nog väldigt många tror jag.
Så här, gör hon sig till nu?
Mm.
Varför pratar hon så här? Och sen så drog hon ändå en liten så här replik. Eller så en liten söder.
Mm, exakt.
Och bara knöt ihop. Ja, okej, det är hon. Mm. Hon pratar faktiskt så här på riktigt. Ja. Konstigt.
Men annars så blir det väldigt så här, det flyter ihop och det var väl inte så jättemånga tal som verkligen stack ut. Och det är väldigt mycket samma sak och man kommer upp och bara raddar upp en lista med namn på folk man ska tacka. Sen är man färdig liksom.
Ja.
Och efter att ha suttit där i 4-5 timmar och lyssnat på samma sak. Oh, bara det att man har bytt namnen på dem man räknar upp. Då blir det lite tröttsamt liksom.
Ja, men det är det som jag inte pallar för att det är aldrig intressanta tal. Och det ska inte behöva vara det för de ska ju vara personliga och riktade till dem man vill tacka.
Ja, det ska
och
vara
då blir
så.
Jag utesluten. Och det ska vara så, men det är också det som gör det så intressant för mig.
Mm.
Eller så här, ja, om jag själv, jag tänker själv, om jag går upp och ska hålla tal, det är klart jag skulle göra precis samma sak förmodligen. Och jag har inte förberett mig. Ja, jag vill ju tacka mamma och pappa såklart och min poddkompanjon Patrik och så Lasse som gjorde klippningen. Alltså så här, ja, och sen är det klart liksom. Och för regissören och mina medspelare och så vidare och så vidare och andra människor. Men det är så tråkigt liksom.
Ja.
Faktiskt.
Det är ju exkluderande. Liksom.
Alltså det är skitviktigt för Lasse såklart att man nämner honom.
Mm.
Men så här, alla andra är det så här exkluderande för. Eller så, det är ju ointressant egentligen.
Mm. Men där kändes det också som att det var rätt mycket svinn.
Ja, det är det som är grejen. Det är jättemycket
svinn. Och jag tänker så här, om man är nominerad, då får man ju veta i förväg.
Att man är nominerad, ja. Men inte
då ska man... Nej. Men om man är nominerad, då sätter man sig ner och skriver ett himla tal, liksom. Men det bör man ju göra. Det är direkt sänd gala som
större del av svenska folket. Man ska marknadsföra sig.
Ja.
Man ska göra reklam för sig själv.
Ja.
Men å andra sidan har man ju vunnit en guldbagge. Så att ingenting man säger kommer iväg upp till att jag vann en fucking guldbagge som jag har på mitt
CV. Man blir ju så överrumplad också såklart. Ja. Och så här, jag ska hålla käften för att om jag hade stått där hade inte kommit ett ord.
Det är ju som alla andra. Man har ett papper med ett tal. Men fan, man orkar inte. Man kör.
Och tacka mamma bara.
Exakt.
Micke Persbrandt blev ju jättehyllad för sin
lilla. Men jag såg det, men jag tycker inte...
Nej, jag var ju där.
Ja.
Ja, det stack
inte. Micke Persbrandt står där. Och när jag såg det så bara, ja, han var väl
lite... Han kändes som liksom trött och lite sargad.
Ja.
Och sådär.
Det är som man märkte att filmen betyder något för honom såklart. Som han fick pris för. Och hans
med Ägringen.
Mm. Med Ägringen, exakt. Från med Ägringen. Men samtidigt tycker jag inte... Varför, det är bara för att det är Persbrandt som tidningarna
plockar ut honom.
Mamma.
Delar priset med alla hemlösa liksom.
Ja, okej. Okay.
Det var ju fint, det var jättefint.
Absolut, men jag tycker så här, om man jämför hans med de andra så var det inte så stor skillnad.
Nej.
De andra blev precis lika rörda. Jag tycker nästan, var det en kvinnliga biroll? Hon blev ju helt, den första priset som delades ut. Hon var ju den som så här, brast ihop mest tycker jag, eller visade mest känslor. Hon var helt tagen av en guldbagge liksom. Det är så det ska.
Anna Bjelkerud.
Ja, exakt, så heter hon. Alltså, hon tycker jag var det var bästa talet typ. Eller så här, det var mest känsligt.
Ja, det kändes härligast.
Ja, Micke Persbrandt, alltså, det var ju jäkligt bra så. Men jag tycker att tidningarna gör så mycket av det bara för att det är Persbrandt tycker jag det känns som.
Mm.
Liksom. Han var ju uppe och var rörd. Men det var ju de flesta liksom.
Ja, och i liksom den där kontexten och sammanhanget så smälter ihop och blir en enda lång gröt. Det blir lätt så liksom. Alla de här tacktalen. Men
jag gillar Micke Persbrandt, jag vill bara ha det sagt.
Ja, jag också.
Det är inte det jag menar.
Det är jättebra.
Jag gillar Bjelke, vet du.
Bjälkerud.
Bjälkerud. Godkort är ju tillbaka, Patrik.
Ja, precis. Det är väldigt roligt. Vi har ju tidigare haft ett samarbete med Godkort.
Ja, och vi hade inget förra avsnittet. Men de är tillbaka nu, tänker jag.
Ja.
Och tanken är att vi har ett nytt samarbete. Och vi har lite mer fria tyglar. Och tänkte utnyttja det lite mer den här gången. Har jag tänkt i alla fall.
Mm.
Så att priset är fortfarande samma. Man får gratis godkort att skicka till sina nära och kära med hälsning. Och det är ju ganska lagom nu i februari till Alla Hjärtas dag. Som är alldeles runt hörnet.
Jättebra.
Så att om vi då tänker då, knyter samman nyss då vårt snack om Guldbaggegalan.
Ja.
Och framförallt Matti Bie.
Och formulerar någon form av tävlingsbetonad uppgift. Ja. Där utifrån.
Exakt.
Mm.
Det tänker jag.
Ja.
Att den bästa då... imitationen av Matti Bie,
yeah,
som man kan skicka till oss en vanlig video,
spela in med mobilen bara, superenkelt, exakt. Det behöver inte vara någonting exklusivt.
Nej, video eller bara rösten kanske kan vi också spela
funkar
in
också, ja.
Bästa imitationen bara av Matti Bie, och man kan hitta det på SVT Play så att man vet vem fan vi faktiskt pratar om. Den här fantastiska människan. Den bästa imitationen av Matti Bie vinner det här priset då. Gratis godkort som man kan skicka till nära och kära på Alla Hjärtans dag.
Mm. Gå in på godkort.se.
Ja, och då får man alltså, vi väljer ut en vinnare då, den som är bäst. Eller mest kreativ kanske, eller den som sticker ut som bäst, ja, Matti Bie, i alla fall. Vi tar kontakt och skickar en kod som man kan använda på godkort.se. Så att man får ett gratis utskick där,
ja,
i tanken. Mm. Vad tycker du om det?
Det låter som en jättebra idé.
Eller hur?
Mm. Filma er själva eller spela in ett röstmemo där ni imiterar Matti Bie. Den här personen finns alltså att titta på SVT Play, som sagt, om exakt, ni inte vet vem det är. Skicka in er videohälsning eller röstmemo till philipopatrick@gmail.com.
Exakt.
Och sen så lyssnar vi igenom och tittar igenom det här.
Ja.
Och den som vinner får då
gratis.
Kort.
Yes, god kort. Pengar till välgörenhet.
Just det.
Och nära och kära samtidigt. Sprid kärleken!
Ja, David Miles, som han spelade till.
Ja, han gillar mig.
Göteborgs baserade artisten.
Han har också en podcast.
Han har också en podcast nu för tiden, ja, precis. Så vi har haft lite samtal kring hur det fungerar och så vidare.
Vi borde ju ha honom här.
Ja, kanske eventuellt som någon liten gäst eller något. Men huvudsakligen så är han ju musiker.
Exakt, ja. Vi skulle kanske prata om något annat om David Miles.
Ja, precis. Och jag spelar lite med honom. Eller lite, jag utgör rollen som pianist i hans kompband. Men han kommer upp till Stockholm här nu. För vi håller på att spela in en ny låt. Jag ska in och lägga piano nästa vecka. Men det är en kille som har skrivit en bok. Och David Miles har skrivit soundtracket till den här boken.
Mm-hmm.
Och det är då en låt liksom.
Mm-hmm.
Och den ska vi spela in nästa vecka. Så han kommer upp hit. Och jag träffade idag managern Hans.
Just det.
Davids manager. För att David ska bo hemma hos Hans. Manager Hans.
Manager Hans. Ja,
och då så behövde han få nyckeln till hans hus för han ska åka bort Hans. Så då träffade jag honom på Medborgarplatsen lite snabbt och den här överlämningen ägde rum. Men det slår mig igen, alltså jag har sagt det förut, att jag har svårt på något sätt att ha ett härligt samtal med Hans.
Ja.
Just för att de här förutbestämda rollerna finns. Han är manager, jag är musiker i det här bandet.
Liksom. Exakt, men han är inte din manager, utan han är någon annans manager.
Han är ju Davids manager, men han blir ju manager även för mig. Eftersom jag är med i det här bandet och han styr och ställer över det här bandet. Ja. Och då är det svårt att möta honom som människan Hans. Det jag möter liksom managern Hans när vi ses.
Ja.
Och då har jag svårt att...
Ja, det är en jobbig jargong där liksom.
Ja, och det blir ofta ganska så här kort. Och där blir det väldigt effektivt. Och det är bara arbetsrelaterat liksom. Det finns inte utrymme för någon form av personligt utbyte i samtalet, vilket jag tycker är lite plågsamt.
Ja,
så här,
ja.
Jag vill gärna kunna snacka med Hasse, han är jätteskön och så här. Men de här förutbestämda rollerna som finns redan innan gör det svårt att bryta den här barriären på något sätt. Och det blev jättetydligt idag när vi träffades. Det korta samtal, det blev bara så här, vad
kan
vi
ge ett exempel på hur era samtal går till?
Nej, men det är bara så här, om man ringer mig till exempel, tjena Patrik, det är Hans här, David Minus Manager. Han presenteras alltid som det också, vilket är väldigt roligt.
Alltid David Miles manager. Ja. Du vet vem Hans
är. Jag vet exakt. Jag
har hans nummer på bilen. Hans
står här när han ringer. Men
Hans David Miles manager. På nummerpresentatören.
Ja. Och sen säger jag, tjena. Hur är läget? Ja, men det är bra. Jag själv. Ja, det är bra. Det är inte ens det är ingen av oss som undrar det egentligen. Det är bara så här, det är något man säger. Det är bara ett uttryck.
Formalia. Bara. Ja. Ur vägen.
Kallpratet reducerat till noll. Och sen är det bara så här, du, jag ska bort och David ska sova hemma hos mig. Kommer upp och ska spela in, så att jag behöver fixa med nyckeln, bara rakt på sak, och sen ingen liksom krusiduller, varken före eller efter, för att linda in den här kärnan i samtalet som utgör liksom anledningen till att han ringer.
Så det är bara, plåt bara. Plåt jag ringer bara. Den här så, anledningen, hur löser vi det?
Ja. Det är en väldigt effektiv relation vi har till varandra. Vi får saker gjorda, men det är inte så mycket mer än det.
Men det är väl kanske det är också, det är så det ska vara, men ja, jag förstår problemet också i det.
Ja. Och så här,
Ni är två skal för varandra.
Exakt. Det är det blir. Jag tycker att det är jobbigt. För att nu har det gått så långt och vi har samarbetat ganska länge nu. Liksom.
Ingen känner någon.
Jag känner inte honom. Han känner inte mig heller. Jag tycker att det kan vara jobbigt. Och det där är något som kan dyka upp även i andra sammanhang. Att den här bilden som jag vet att andra har av mig. Jag speglar mig för mycket i andra människor.
Ja, jag förstår.
Och deras... vad jag tror uppfattning av mig tar över. Och jag ikläder mig den också,
exakt.
I mötet med de här personerna.
Ja, jag förstår.
Så att det är någonting som jag jobbar med. Alltså. Mm. För att med vissa personer är det ju så lätt att bara vara naturlig och öppen och ärlig.
Mm.
Medan med andra så finns de här överhängande liksom förutfattade meningarna eller kanske lite snedvridna bilderna. Eller onyanserade bilderna kanske ska jag säga i alla fall.
Mm.
Och då tillåter jag mig själv att
kliva in i den personen.
Exakt. Och svårt att slå mig ur det här. Som jag vet att den andra personen liksom ser mig som.
Mm.
Jag tror att det här är, alltså det är någonting som väldigt många, om inte de allra flesta i alla fall.
Mm.
Det är ett mänskligt beteende. Tror jag. Hos väldigt många. Men sen är det väl tar sig större uttryck hos vissa liksom.
Ja.
Men som sagt, ibland är det så lätt att bara direkt komma in i ett umgänge eller i ett möte med en annan människa och känna att det här funkar och det flyter på och jag känner att jag är här.
Exakt.
Hela jag är här.
Man vill inte ha någon friktion.
Bara en liten del av
det. Exakt.
Och
man flyter bara med.
Ja, nej, men precis. Sen friktion, det är klart att det finns friktion även där. Ja. Men det är för att det finns en ärlighet.
Liksom. Ja, men exakt.
Men annars så när jag kommer in i större sammanhang och jag vet att det är ett längre samarbete, då blir jag väldigt ofta väldigt tillbakahållen och inkännande och försöker ta in alla intryck och positionera mig i förhållande till de här andra människorna i gruppen. Vi skapar en bild av vilka de är.
Mm.
För att sen liksom kunna ge någonting av mig själv.
Mm.
Och därför kan det ta väldigt lång tid att då för andra människor att få en bild av vem jag är. Liksom. Det är det, alltså man ska inte låta sig luras av de här tillskrivna attributen.
Nej.
Och givna rollerna.
Mm.
Alltså det här, alla är ju människor bara.
Ja, exakt.
Han är mer än en manager och jag är mer än en pianist. Liksom.
Ja.
Man ska våga vara nyanserad och våga liksom dela med sig av en helhetsbild. Mm. Det är svårt. Det är svårt.
Man måste ge sånt där tid.
Ja, för vissa tar det längre tid.
Ja.
Typ för Patrik Almqvist.
Exakt, det är därför man måste ge Patrik Almqvist tid.
Uh-huh.
Det kommer sättas, allt kommer på plats liksom. Till slut. Jag börjar bli mer och mer sugen på att bjuda in manager Hans än David Miles i vår podd.
För att det här ska börja funka, relationen oss emellan eller?
Nej, jag är nästan mer intresserad av Hans alltså.
Mm, okej. Okay. Ja, han kommer börja snacka budget där då. 360 graders lösningar.
Kalkyler och
ja.
Grafer.
Han är ju bankman.
Jag tog med en diagram här. Ja, men du vet att det är podd. Ingen kommer att säga, nej men det är skitsamma, ni ser här. Ja.
Men det är just det där som är så typiskt också. Att han är the suit liksom.
Exakt.
Och jag är den här slarviga musiken.
Ja, konstnären. Ja, man flyter runt.
Ja. Nej, men jag gillar Hans.
Han fyller ju en sån jävla viktig funktion.
Otroligt. Liksom. Alltså han gör ett jättebra jobb.
Ja.
Det gör han verkligen. Och det är jättebra att han är så pass hård som han är. Och att han är så pass
så pass, jag tar det på så stort allvar och ibland känner man som en lugnare i hav.
Det kan läsa sig. Du är så jävla när du gör
sådär. Ja, men såhär.
Nej, men hör!
Nej, men just det här att han...
Luta dig tillbaka!
Att vi nu när vi skulle spela in den här låten som ska utgöra det här soundtracket i boken, ja, så fick jag, han försökte ringa mig och kunde inte svara, så skickade han ett sms där det står bara så här: boka inte upp någonting i januari, vi behöver dig. Det gäller en inspelning, alltså det är en så förmiddag. Jag ska dit och lägga piano så när det är klart.
Ja, exakt, det är 3 timmar.
Ja.
Kan du hålla, kan jag få, får jag använda januari nu eller? Mm. För tre timmar.
Han tar på så sjukt stort allvar. Och det är bra, för det behövs den styrfarten, ja, med alla de andra vimsiga individerna i, det här, i den här gruppen.
Mm.
Så att, en eloge till Hans.
Även vi tackar om, Hans.
Vi har svårt att mötas, han och jag.
Ja.
Jag var väldigt stressad innan det här mötet. För att det var så mycket, mycket folk som har hört av sig till mig idag och mycket åtaganden som ligger på mina axlar.
Vilket möte?
Med Hans. När jag skulle överlämna nycklarna bara.
Ah, okay.
Och du vet hur man kan, i den här stressen, folk ringer och jag var på gymmet och tränade och jag står där, jag kan inte svara nu.
Mm.
Och känslan av att bara säga, sluta ring mig inte, jag vill kasta den här telefonen. Och
flight mode.
Jag var hungrig och stressad, ja exakt. Och hur man då målar upp bilder i huvudet av scenarion som gör det ännu värre och som liksom kastar bränsle på den här redan existerande stressen och skruvar upp den till någon form av ilska. Och hur jag målar upp i huvudet så här, jag ser framför mig hur Hans ringer och jag ser framför mig att jag kommer komma dit och jag kommer att vara lite sen för att jag har tränat och så ser jag då hur det här scenariot äger rum när han kommer dit och skäller på mig. För att jag är sen och så här, du Patrik, det här är inte okej. Jag har stått här och väntat och du har sagt att du ska ta hand om de här nycklarna liksom. Och hur de målar upp hela det här, den här konversationen. Och att jag tar nycklarna, slänger dem i hans ansikte och säger, jag kan inte vara din jävla springpojke. Du får fixa någon annan som kan göra det här åt dig. Du ska vara glad att jag är här överhuvudtaget. Och så märker jag att shit, vad jag har tagits till en annan plats av den här onödiga fantasin.
Ja.
Det här kommer inte äga rum.
Exakt.
Jag kommer ju dit, han står där, prydligt klädd som vanligt, vattenkammat hår. Och ge mig en kram och säga hej, vad bra att det gick att lösa. Det är inte mer än så. Det är så onödigt att låta fantasin skena på det där sättet.
Ja, exakt.
Och det är någonting som kan vara bra, självklart.
Ja, det kan vara skönt
att
också.
Att kunna utnyttja, man måste lära sig styra det där. Man kan inte låta det ta kontroll som det gjorde där då.
Det jag kunde
kasta vikter omkring mig på gymmet.
Det är inget bra.
För att jag målade upp det här scenariot i mitt huvud.
Jag kanske ska ta med mig en vikt. Och kasta en vikt i hans ansikte.
Ja. Det är ohållbart att låta sig bli förslavad under sådana fantasier.
Ja,
sen är det klart att det kan vara åt andra hållet också. Att man målar upp bilder av sig själv i lyckade situationer.
Ja, exakt.
Sen kommer man tillbaka till verkligheten och blir nedslagen över den gråa, trista värld vi lever i.
Hans kommer att ge mig en kram och puss på kinden.
Ja, hur fantasin kan ta över så fruktansvärt att ta med en på en resa som sen rycker med hela ens känsloliv.
Mm. Mm.
När man står där på gymmet eller sitter hemma i soffan eller vad som helst. Det är farligt. Jag hade tidigare i december faktiskt, så det var ju ett tag sedan nu, hade jag ett gig där jag reciterade julevangeliet i samband med en julkonsert.
Just det. Det har jag sett.
Ja, fast du har sett en annan grej. Du har sett en filminspelning där jag gjorde det.
Det här var någon
annan. I samband med julkonsert. Det var en annan julkonsert i Solna. Där jag då var med och läste, reciterade julevangeliet. Mellan de här jullåtarna. Jag kom dit och det var lite körmusik och det var stråkkvartett och lite så här. Och så läste jag mina delar emellanåt. Det jag tänkte på att jag har så svårt ofta att möta blick. Att se in i andra människors ögon när jag liksom står på scen i form av det. Det spelar ingen roll egentligen om det är i ett musiksammanhang eller ett skådespelarsammanhang, men det är extra jobbigt som skådespelare.
Mm.
Alltid. Att titta in i andra människors ögon, tycker jag. Men det fanns en person där som jag kunde vila hos, så det är så sällsynt.
Mm.
För jag läste utantill, så jag kunde liksom inte skydda mig med att jag kunde titta ner i någon text liksom. Utan ögonblicken var ju lyft hela tiden. Och så fastnade, hon satt ganska långt bak, vilket också underlättade såklart.
Det är bra.
Men hon var så sjukt intresserad. Och jag kände att tack för att du finns. Tack för att du ger mig energi just nu. Där du sitter och ler. Och med festblick tittar på mig. Liksom, när jag står här och rabblar ord.
En lyrisk människa längst.
Ja, men det var så. Och jag kände att jag kunde bara vila i hennes ögon. Och det var så skönt att ha en sån person att återvända till. Och känna att jag kunde liksom hämta motivation ur henne.
Exakt. Och så kunde du göra utflykter runt om i rummet till andra blickar, men tillbaka till
henne. Och sen återvända.
Exakt, jag förstår nu. Ja.
För det är så svårt det där annars. Ofta är det ju att man inte ens kan se publiken, för det är bara ett stort svart hav när man står med några lampor i ögonen. Liksom.
Skönt, det är också.
Ja. Men den värsta publiken man kan ha, det är ju föräldrar och familj och nära vänner. Men kanske allra främst mamma och pappa. Det tycker jag är det jobbigaste som finns. När man ska agera på en scen. Anta en roll.
Man blir så självmedveten.
Och gestalta den här rollen, ja. För att möta, titta in i mammas ögon. Då dras jag ju direkt tillbaka. Till mig själv. Vid köksbordet. Det går ju inte att lura henne liksom.
Nej. En fritt främmande människa vet ju inte vem jag är. Jag kan ju vara vem som helst för den här personen.
Det är den tacksammaste publiken. Den blanka publiken. Eller den publik som jag själv, eller som man själv som skådespelare, är ett blankt blad för. Då är det bara måla. Så här, det är det här ni får nu. Tro exakt. På det. Det finns inga
ni har inget annat att gå på.
Nej, exakt. Det här är allt ni får. Det är så sjukt mycket lättare.
Ja. 10 000 främlingar. Perfekt.
Perfekta härligt. Publiken.
Grymt.
10 000 främlingar är ju bättre än 15 främlingar.
Ja.
Mycket bättre.
Ja, det blir så personligt. 10 000 är opersonliga.
Jag vill bara ha en klump. Jag vill ha en massa.
Ensam i garderoben. Eller 10 000. Det är ungefär ett par. Skulle se likadant ut liksom. 15 främlingar.
Det är otroligt jobbigt. 15 av sina närmsta.
Ja.
Värsta man kan göra.
15.
Att ställa sig på en släktträff och sjunga en låt. Liksom.
Gud!
Kan inte du ta och recitera Julia Maier? Du gjorde ju det här på någon julkonsert. Nej, jag kan inte det. För att jag har jättesvårt då att ta mig själv på allvar.
Liksom. Ja, verkligen. Det blir ju den. Vem försöker jag vara nu? Spela Allan. Det blir så mycket spela Allan då. Ja,
för de har sett mig liksom från att jag krälade runt och dräglade där. Och från till att jag liksom mimade till Carola med solglasögon. Och nu ska jag stå där och försöka...
Vara seriös,
och recitera julevangeliet utan till.
Mm.
Det är jättesvårt. Och det är också en del i det här med att våga slå sig bort från redan etablerade liksom roller och så vidare. Som finns i en grupp av människor. Jag minns att jag tyckte att det var väldigt skönt när vi spelade Löparen på Aliasgatan. Mina föräldrar och min syster skulle komma. Och de hade tagit fel på tiden.
Just det.
Och kom en timme för sent. Och blev inte insläppta såklart. Så missade hela skiten.
Det var yes.
Och jag blev inte så ledsen.
Nej. Det är det som är den baksidan av den. Att de är skitlösa. Ja, vi tog fel på tiden. Eller du sa fel tiden. Sådär. Men innerst inne så bara. Ja, det var ju synd fast nice. Jag förstår
Klappa, det. Titta. Och det vet jag att Nathalie Ringler som jag hade som regissör då.
Ja.
Som jag var lite rädd för. Som jag tror alla var lite rädd för.
Ja, jag är livrädd.
Kanonbra regissör.
Fantastiskt.
Jag hade otroligt gärna jobbat med henne igen.
Har aldrig varit så kastrerad i mitt liv.
Nej. Det var jobbigt att jobba med henne. På ett utvecklande sätt.
På ett väldigt bra sätt.
Och det var en väldigt tydlig regigrej som jag minns att hon hade till mig. Patrik, du måste våga titta människor i ögonen när du spelar just teater.
Det sa hon, ja.
För jag spelade ju Löparen.
Mm.
Och jag talade ju mycket till publiken.
Jag minns att jag gjorde det mycket mer för att hon sa det till dig. Innan det så var den här skimmande, skannande blicken, flack. Och liksom...
Att se det som en massa bara. Ja. Istället för en grupp individer.
Exakt. Och så här, när vi repade med bara hon och någon till eller sådär. Så låtsades jag fortfarande som att det var publik överallt. Vilket vi skulle göra såklart. Men jag kollade ju hellre på låtsaspubliken än på dem. Och även när jag kollade på dem så kollade jag strax över eller strax under liksom.
Jättesvårt.
Ja, hon sa ju till mig också. Men just för att hon sa till dig var så här, just det, jag måste skärpa mig också. Jag måste skärpa mig också. Man står där och bara, fuck, jag gör inte det där heller. Jag kan ju inte.
För det var ju en pjäs som behandlade ämnet mobbing. Och vi var ute och spelade i skolor.
Ja.
Men då att sitta, eller att jag blir förnedrad och du kissar på mig, bra.
Jag kissade på dig. Åh, jag kissade på dig. Gud, vad jag glömt det. Vad kul.
Att ligga där förnedrad och sen resa sig upp och titta en sjundeklassare i ögonen som sitter på en meters avstånd.
Ja, just.
Och dra någon monolog, liksom. Det är svårt.
Ja.
Men effekt, ännu svårare om det hade varit min mamma. Därför var jag glad att de inte kom.
Nej, det förstår jag.
Sen är klart att jag hade kunnat välja och titta just i hennes ögon.
Kolla inte hennes ögon då, vid den monologen.
Ja.
Ja, jag förstår.
Men det är verkligen någonting som hänger kvar i mig. Just de orden från Nathalie Ringler.
Ja.
För att hon hade en sån pondus också.
Verkligen.
Hon sa till mig, Patrik, du måste våga titta människor i ögonen när du spelar teater.
Mm.
Du kan inte fly undan det, liksom.
Ja, och där var vi ju typ klara för idag, Patrik, eller hur?
Jag skulle vilja säga att vi faktiskt är klara till och med.
Ja, ni kan ju som sagt nå oss och skicka in era bidrag till den här godkortstävlingen på philip.patrik@gmail.com. Ni lyssnar på oss på iTunes eller på Podomatic. Det var inte så mycket mer än så.
Vi går ut nu till tonerna av Matti Byes musik från filmen Faro.
Ja, och tack Matti Bye för att du ens överhuvudtaget finns och är den du är. Hej då!
Hej!